Ja, hej! Hjärtinligt välkomna till Videospelsklubben, avsnitt nummer 56. Dagens tema är spelmoment att uppleva. Eller hur, Mattias? Du är här igen.
Klart där.
Ja, och så har vi såklart Lenny som vanligt också.
Ja, jag är helt flabbergasted. Jag är inte van vid att spela upp intro så att vi hör det.
Nej, försöker live-mixa idag. Det blir intressant.
Jag blev så upptrissad här så jag sitter och skakar lite.
Så det är alltså ingen redigering alls nu?
Nej, det är mitt mål med det här. Men att också att ni ska få höra musiken och allting som görs. Mm. Och Kristoffer också.
Jag är bitter då.
Okej. Okay. Och sen Fredrik är inte här för han har en paus från, ja, jag vet inte.
Podcast.
Han återkommer förr eller senare. Som sagt, temat spelmoment att uppleva, men det är i del två. Och nu, vad har du spelat, Lenny?
Jag har spelat en himla massa Civilization 5.
Ja. Går det bra?
Nej, eller ja. Det går väl sådär.
Okej.
Spela online tillsammans med mina kära kamrater Daneman och Isakail. Jag har haft turen att hamna på en stor kontinent för mig själv medan Daneman och Isakail har hamnat på en varsin liten ö. Där de var sin liten ö då, vill säga. Inte samma ö för dem. Men ja, så vi har hållit på att tjova omkring där. Jag har hållit på att slänga upp mina städer och utveckla mig. Samtidigt så har jag haft en god dialog med mina grannstater tills för 50 turns sen när de från tomma intet valde att anfalla mig. Jäklarna. Spanska statsöverhuvudet som Teresa Maria som valde att förklara krig med åt mig.
Åh nej.
Ja, det är fruktansvärt. Hon har lyckats locka in en av mina absolut vänligaste grannstater också till att samtidigt förklara krig med åt mig. Från att gå till att vara best buddies forever så blev vi krigiska ovänner.
Det är inte kul.
Och de började anfalla min sydligaste stad och ja, jag var ju inte alls beredd på det här. Så jag fick ju slänga ner så mycket trupper som så att jag gick en jävla massa back i guldet istället och jag hade inte mycket guld från början. Det är inte mycket man kan tjäna pengar på i den delen av världen jag befinner mig.
Okej.
Okay. Så jag har utfört ett litet tvåfrontskrig för att inte nog med att Spanien då anfaller mig. Utan vi har ju barbarer som leker rövarliv på mina marker. Oh. De springer omkring och tar sönder massa tiles för mig.
Tiles som i rutor?
Ja. Man kan ju sätta upp olika saker.
Också.
Ja, det kanske man ska tillägga. Olika hexagoner kan ju innehålla olika saker att odla eller utnyttja, alltså naturresurser, lyxvaran och sånt. Och de envisar att gå på allting som jag har nytta av, till exempel hästar, så här juveler, silke, allt sånt som är lyxvara som man tjänar en massa saker på. Jag bara plöjer dem sönder och samman, men så jag hade all mina trupper och utförde mitt Spanienkrig.
Okej. Okay.
Och det verkar bli långdraget jäkla krig. Jag lyckades backa tillbaka som precis en gång. Min stad var verkligen ner på noll. Och deras trupper var nästan ner på noll. Så lyckades jag nödnäppo få dit en extra trupp till att trycka tillbaka anfallarna. Så gick det kanske 10 turns. Så nu fanns då de knackade på porten med 10 nya gubbar. 10 nya units. Den här gången var jag tack och lov lite mer förberedd. Och hade slängt upp katapulter och trebuchéer. Och stod och väntade på de jävlarna skulle komma knackandes. Ja, det är intensivt. Och samtidigt nu så har vi lyckats forska fram astronomi så att vi har precis kunnat börja segla över de sju haven. Innan, när man fått igång till båten kan man ju bara hålla sig till kustlinje och grundvatten. Men nu kan vi börja segla. Och eftersom Daneman och Isakail har varit fast på varsin liten ö så nog fan kommer de att leta upp min stora kontinent när som helst och trilla på ett oväntat besök.
Mm. Det blir väl trevligt att ni inte bara slåss mot AI.
Jo, välkommet. Oväntat besök kommer säkerligen bli. Ja, det är sjukt spännande just nu.
Spänning.
Omgångsbaserad spänning.
Vi veta mer.
Ja. Ord som inte går ihop med mig.
Jo, det är mycket spännande här. Mm. Upp i kanske turn 200 någonting nu.
Nej, jo.
Börjar hända lite. Och det roliga är att i min civilisation så har jag koncentrerat mig på religion och vetenskap. Vilket är två väldigt roliga saker att försöka kombinera.
Mm. Ja, det
går inte så bra.
Det som har en blå lada och målar den röd.
Ja, jag de borde varit mycket med inbördeskrig i mina städer, men nej, de håller sig lugna.
Ja. Ser man.
Mm. Ja, och sen har jag spelat lite BF, fortsätter att försöka maxa ut nivåerna. Ja, på PS4.
PS4, ja, precis.
Försöker ju låsa upp alla items till alla klasserna. Jag är nu färdig med alla förutom Medic.
Okej. Okay.
Som jag precis satt igång med.
Medicus.
Och när jag är färdig med Medicus så kan jag egentligen få spela som jag vill. Då kan jag gå tillbaka till Engineer, för det är enda sanna klassen.
Jaha, men om du ändå, men du vill ha de andra bara för att du ska kunna om du vill, om du behöver.
Ja, precis. Jag anpassar ju alltid mitt spel.
Mm. Jo,
det är så om jag behöver någon av de andra klasserna eller utrustningen så väljer jag den. Jag är ju inte en sån som är, går in för mest kills, utan jag går in för att laget ska vinna.
Ja, okej.
Okay. Så att det kan innebära att jag offrar mig totalt. Så länge laget vinner så är jag nöjd.
Aha.
Och för det så kan man behöva lite olika utrustningar.
Så jag gör mig i och för sig också när jag tänker efter.
Enda sanna vägen när det gäller BF.
Mm. Ja. Ha, och det var allt. Alldeles.
Ja, jag har spelat lite från den här veckans Humble Bundle Rogue Pack, men det kan jag nog inte säga så jättemycket om ännu, för jag har spelat lite för lite av det, kan jag säga.
Okay.
Ja, och sen har jag spelat en del Equinox också sen jag lyckades kicka igång mitt snes.
Du lyckades få igång den. Du kokte din connector, eller hur, vad sa du?
Ja, på lördagskvällen när jag satt och spelade Civ på min nya fina laptop. Så satt jag ute i köket och spelade, och samtidigt satt jag och skruvade isär snesen. Det var väldigt trevligt, sitta och dricka kaffe, skruva isär sin snes, sitta där och pilla, samtidigt tragga med Danamän och Isaac Hale över Skypen.
Ja, hulkdoki.
Och eftersom det var turn-based så passade jag alldeles utmärkt att göra det i alla pauserna.
Jaha. Kristoffer, vad har du spelat då? Något spännande?
Jag skulle vilja ha sagt det igen av ren sympati att jag bara spelat Equinox, men det har jag inte. Jag har råd att säga dock. Jag har faktiskt varit så tråkig och bara spelat typ Counter-Strike, Dota 2 och lite Hearthstone igår.
Okej. Okay. Hearthstone är det här kortspelet?
Från Blizzard, ja. De har ju nämligen gått in i öppen beta nu, så att folk som känner sig övertygade till att börja spela kan börja spela nu.
Ja, är någon som skäller på dig, Kristoffer?
Ja.
Den
byracka under här som är väldigt, väldigt irriterande. Självt
kan vi fixa hunden som gäst till nästa avsnitt av Videospel?
Ja, men det är lugnt. Vet ni vad hunden gör för något? Han går skallgång.
Jävlen.
Alltså, jag förstår inte. Typ hunden som kan garva åt det bara.
Ja. Nej, men vad hade du ingenting du ville prata om direkt, eller vad sa du?
Jag hade gärna vilja bara kunna snacka om Equinox eftersom det inte är något Equinox.
Nej, men vi tar Equinox nästa vecka. Förlåt, jag
har skjutit Equinox någonting. Stick härifrån.
Det är ett snässpel.
Quiz är så bitter över det.
Ja, men du ska nästa vecka så blir det Super Equinox avsnittet, Chris.
Fan, det kan jag verkligen hoppas.
Mattias, vad har du spelat då?
Jo, men det har jag väl. Jag satt i The Last of Us i min PS3 igår typ.
Och, trevligt.
Ja, oerhört trevligt. Jag fick liksom en, jag ville bara spela igenom årets bästa spel igen. Så
ja.
Spelas, vad är det som spelas?
Va? Nej, men det var inget.
Nej, fortsätt nu. Du hörde ingenting, Mattias. Du hörde ingenting.
Det är konstruktionsteorier här. Okej, det läste oss. Vi har säkert pratat väldigt mycket om det tidigare, men det är sjukt nice spel såklart. Så, som alla som inte har spelat än måste röra på. Ah, vad är det för musik?
Men du sa någonting om Last of Us här.
Ja.
Ja,
jag är klar nu.
Ja, kanske.
Jag är klar.
Ja, nej, fortsätt nu. Jag är klar.
Vi har sagt allting som finns att säga.
Jag hörde inte vad du sa riktigt.
Jag sa att det var ett bra spel.
Varför är det bra?
För att det inte är dåligt.
Okej. Okay. Men!
Var det en viss herre som tappar okay. koncentrationen
det,
lite?
Det är bra för att det är... Nej, du kommer spela den musiken igen. Alltså.
Nej, jag har inte knappt... Nej, nu är det bra. Nu är det... Nu är du klar, jag är klar nu.
Okej, utöver The Last of Us så har jag även, jag gör det faktiskt just nu, sitter och spelar Persona 4 Golden, som också är ett av årets bästa spel. Känns som att jag pratar om det varje gång jag är med i videospelsklubben faktiskt. Ja,
det, det har ni pratat om det varje gång.
Ja, faktiskt, men det är liksom bara för att, hej, har du inte spelat Persona 4, gå och gör det liksom. Varför sitter du här och lyssnar på videospelsklubben för? Eller jag menar, fortsätt lyssna på videospelsklubben, men du kan spela samtidigt, det som jag gör.
Jag har ett Persona 4 i hyllan, jag har inte rört det.
Har du inte spelat det alls alltså?
Nej.
Och femman kommer i år va?
Mm, i Japan då.
I Japan.
Ja, i Japan.
Men Atlus har blivit en hel del bättre på att släppa det i västvärlden.
Är det Persona 4 PS2 eller PS Vita version som väntar Lenny i hyllan?
Jag har PS Vita versionen. Jag kanske har PS2 version också.
PS Vita versionen liksom bara do it right now.
Den är så bra där för tillfället.
Nej, den ska vara i vitan. Du kommer inte ångra dig. Alltså typ efter kanske en timme eller någonting så kommer de fast.
Jag kom hatar, till det spelet.
Jag hatar rollspel. Och jag har lagt 60 timmar på det hittills och är på min andra genomspelning nu. Och är helt fast i det. Det är helt fantastiskt. Så det är det jag har spelat och kommer fortsätta spela nästa vecka också säkert.
Härligt.
Ja.
Och det var allt.
Ja, vi säger så.
Vad har jag spelat då? Jag har bara spelat Super Mario 3D World, det är fortfarande, och Luigi's Mansion 2. 3D World, alltså den här Champion Road, sista banan.
Någon dag ska jag ta mig dit när jag får tummarna.
Den besvärar mig, men jag måste. Nu är det fan bara den kvar. Jag har tagit allt annat i spelet. Då är det.
Det ligger och gnager dig i ansiktet.
Ja, och jag dör. Eller vi dör och dör. Och så vet jag att Simeon har kommit längre än mig, så nu måste jag ju komma i alla fall dit.
Första gången jag ska spela, sen ska jag ta och spela in mig. Och så ska jag knäcka klan på 3 liv eller något.
Ja, vi är ju över 100 förlorade liv på den banan nu, så både jag och Simeon har fallit till döden många gånger.
Ett Lenny-liv är lika med 60 gassi-liv.
Ja, det är väl en bra ekvation, ja. Ungefär något sånt. Ja, nej, det är helt korrekt. Ja, nej.
Du har verkligen Mansion... spelat något mer?
Nej, Luigi's Mansion 2 som sagt, men jag har besegrat första bossen. Det var lite trestegsboss. Jag tyckte den var lite dryg, den här spindeln, första bossen.
Jag kommer knappt ihåg den, så mycket intryck gjorde den på mig.
Ja, det är ungefär så mycket jag kommer komma ihåg av den sen också. Nej, ska vi kasta oss in på nyheterna istället?
Woo, nyheter.
Min första rubrik är att King är dumma i huvudet.
Åh, är det Candy-skandalen?
Det är Candy Crush-skandalen, ja.
Saga.
Candy Crush-saga-skandalen. Ja, de har börjat hota folk som har Candy i sina spelnamn om att nej, får ni inte ha, för att det har vi också. Vi är populärast och därför försöker ni kopiera oss. Och sen visade det sig att de själva har kopierat ett spel av någon annan.
Och sen även Saga försöker de ju.
Det här The Banner Saga heter det.
Ett Kickstarter finansierat spel, rollspel.
Ja, omgångsbaserat. Alltså, jag kan förstå om det heter någonting med Candy och har ett liknande spelmekanik. Men det är ett rollspel. Och alltså, det är inte så att Saga inte har använts i något annat spel innan, förr i tiden.
Men det är ungefär som att Star Trek skulle...
Men du måste ju se likheterna med rollspelet och Candy Crush Saga. Du flyttar ju gubbar i ett rutfält och parar ihop gubbar.
Mm. Jag ser däremot likheten mellan det här spelet som de själva hade på sin Flash-spelsida, som var en exakt kopia av ett annat spel. Jag vet inte om ni har läst just den delen, men det här spelet som de har kopierat ville de själva ha först på sin sida, men han som hade utvecklat det fick mer pengar av någon annan, och då gick de till en annan Flash-spelutvecklare och sa, gör en kopia av det här spelet och helst få det klart innan han är klar med sitt. Och detta har han som har utvecklat deras då sagt att det var så de sa till honom att han skulle göra den här kopian. Och plus att deras spel heter Pack Avoid. Och gubbarna ser ut som lite Pac-Man i spöken och grejer. Och så heter Pack Avoid. De kopierar namn själva också. De andra hade inget sånt namn. Vilka jävla idioter.
Är de värsta i världen just nu?
Ja.
Jag undrar ju verkligen hur det känns för någon som jobbar där, om de verkligen tycker att de har rätt, eller om det här bara är liksom deras legal nissar som...
Ja, det är nog till stor del legal nissarna som är där här, ja.
Mm. Ja, det brukar väl vara det. Nästa nyhet. Det har släppts ett nytt Super Nintendo-spel. Nightmare Busters började utvecklas 1994 av Nichi Butsu. Och nu har Super Fighter Team färdigställt spelet.
Men hör, det är väl inte nytt. Du har väl tryckt upp det någon gång tidigare? Bara att detta är väl andra reprint-gången?
Det här är väl alltså att den andra kanske inte är det... spelet var inte riktigt klart, har jag fått för mig.
Nej. Från första början då när det skulle släppas, då när SNES var aktuellt, då var det ju inte färdigt.
Nej.
Men sen har det väl redan släppts någon gång i färdig version, nu för några, kanske 2 år sedan. Men det är nu de släpper en till reprint-omgång av det.
Jag vet inte.
Alla, jag tror att ni tänker på beta-versionen. Jag är så beta-testare.
Ja, jag vet inte. Alla nyheter som har varit om det har varit som att det är sagt nytt spel till SNES.
Då är jag mer intresserad av Super Nox Arc 3D.
Ja, vilket skit. Nästa nyhet. Namco Bandai byter namn till Bandai Namco.
Ja!
För att stärka sitt varumärke utomlands.
Alltså, makes no sense. Alltså, nej. Är inte Namco större än Bandai?
Ja, förutom i Japan kanske, jag vet
inte. Ja, det heter väl Bandai Namco allaredan.
Ja, för Bandai gör ju så jävla mycket grejer som är poppis i Japan också, förutom spel väl.
Dragon Ball Z.
Ja, och sån här skit. Men, eller ja, det är fina grejer. Men, alltså nej, det är helt orimligt. Alla säger väl Namco bara ändå. Så nu ska du säga, vänta nu.
Jag säger aldrig Bandai i alla fall.
Säger du bara Square?
Nej, men...
Ja, alltså jag kan finna mig själv och säga Square fortfarande.
Är inte Bandai en radiostation som sagt?
Nej, de är allt möjligt tillverkare.
Men okej, du förstår. De
Tamagotchi, var inte det Bandai?
De vill stärka Bandai utomlands. De vill inte stärka märket Namco Bandai. Nej. De bara Bandai.
Ja, ungefär.
Ja, men då är det ju logiskt sånt här. Ja. För jag menar, jag säger ju bara Namco. Så det är klart att jag kanske börjar säga Bandai nu.
Så nu måste du säga Bandai Namco. En nyhet som dök upp idag, måndag, var ju att Microsoft köper Gears of War av Epic Games. Och Black Tusk kommer att utveckla spelet. Spelen, antar jag. Och den gamla Gears of War-producenten Rod Ferguson ingår i Black Tusk här också. Så han kommer...
Black Tusk.
Black Task.
Det där var ju inte humor ens.
Han är nice. Han har jag träffat faktiskt. Han jobbade på Bioshock Infinite.
Han är rödhårig, va?
Mm.
Ja, trevlig ändå. Mm. Har ni några andra nyheter?
Jag sitter och kollar här lite. Det är väl inte värt att nämna den här neskassetten som säljs för ohyggligt mycket pengar.
Ja, så etiketten är ju typ fantastisk. Den är helt bortsett och så står Mario på den med bläck. Åh, ja. Oh, lord.
Är den helt såld nu, eller?
Ja, den står ju såld på själva sidan.
Kan vi få en svensk summa på vad den gick för?
Ja, ungefär lite över 600 000 kronor. 99,9 000 dollar typ.
643 578,20 svenska.
Jag vet, alltså det finns folk som har alldeles för mycket pengar.
Ja, det är, jag har kanske betalat 98 000.
Ja, du sträcker dig så långt.
Ja.
Men inte 98,5.
Ja, då hade du vunnit över mig helt klart.
Mm.
Jag är inte så desperat efter spelet.
Nej, alltså, jag har inte sett någonting av det här spelet, men jag kan inte tänka mig att det är någonting som man...
Nej, vad är det? Det är ju en tävlingskassett med någon Mario-bana och...
Rad Racer
och något till som jag inte kommer ihåg.
Alltså, det är massa demon egentligen? Jag tror
Tetris. Så Mario Bros. 1, en bana tror jag, sen lite Tetris och sen Rad Racer, en bana. Och sen så var den tävlade man i World Championship helt enkelt.
Mm.
Ja, och med sleten kassett är den värd alldeles mycket pengar. Någon annan nyhet?
Sitta och titta.
Ja.
Men
just det här att Microsoft köper Gears of War förresten.
Mm.
Vad har Epic kvar nu att komma med förutom sina motorer?
De gör väl det här spelet
Fortnite.
Ja, Fortnite, precis.
Jag hoppas på ett nytt Unreal.
Och så har de ju skrivit, eller de sa ju redan idag, menar jag, att de kommer fortsätta utveckla spel.
Ja, just det. Det såg jag också. Men Fortnite, skulle inte det ha släppts redan? Eller det skulle bli det första spelet som körde med Unreal Engine 4. Hur var det?
Precis.
Och den har inte kommit ännu. Så, men
de fortsätter utveckla det, precis. Ja.
Och det var någon form av, man ska bygga barrikader och försvara sig mot...
Lite tower defense, tredjepersons action, typ.
Ja, ja.
Vi har ju fått release-datum på Yoshi's New Island till 3DSen.
Ja, just det. Det kommer en ny trailer också, va?
Men det ser ju tyvärr ut som att Baby Mario är med alldeles för mycket i det spelet också. Suckade djupt.
Ja, han är ju där. Hela idén. Men jag kom på det här, det skulle komma Yoshi's Land till Wii U. Det såg ju också fint ut. Det sägs inte så mycket om just nu.
Nej, det hade väl nästan lite samma grafiska stil som Kirby's Epic Yarn till Wii, om jag tar fel för mig.
Ja, det är sant. Det ser fint ut. Jag har inte spelat Kirby's Epic Yarn. Är det ett kul Kirby-spel?
Det är ett jättemysigt och jättefint grafiskt spel. Men det är väldigt väldigt outmanande.
Ja.
Alltså Kirby-spelen brukar inte vara utmanande, men det här är extremt outmanande.
Oh.
Det känns lite som att det är bara ett galleri av fina banor som man går igenom med. En rörlig bilderbok.
Okej. Okay. Fan, jag brukar spela en låt mellan i mitten av delarna, fast nu har vi inte knappt spelat någonting och gått förbi nyheterna, så nu får vi spela en låt innan vi avslutar avsnittet.
Okej.
Okay. Ja, men bara, va?
Ja, jag tänkte ju säga här också att Earth Defense Force kommer snart ut 21 februari.
Ja, och nu ska vi lyssna på Journey to Silius Going Home OC Remix.
Får man köra karaoke?
Okej, det gick inte.
Det lät inte allt för bra det där.
Du ser, lyssna på den här istället.
Det vill att jag ska tala mer om Earth Defense Force 2025.
Fortsätt.
Ja, det är insekterna som låter alltså. Ja.
Det här programmet klarar inte av... Alltså när det är vissa MP3-filer funkar inte så bra att... jag vet inte varför. Men fortsätt prata om Earth Defense Force.
Det låter som att det är jättebra forskning vid sidan av för att säkerställa att inte sånt här händer i livesändning.
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Men det var tur att avsnittet... Delen gick så snabbt ändå så vi hinner inte... vi testar igen till. Det här är... Vad tror ni?
Batman.
Det funkar det.
Jag hade inte planerat det så länge. Det är Blaster Master. Stage shit.
Det hör man.
Ja, det där var Blaster Master Stage 1.
Vad var det för lite smakprov?
Smakprov, vi kan inte spela hur långa låtar som helst, förstår du väl?
Vi spelar 30 sekunder, sen, jaha,
ja.
Är det bra så sen?
Sen måste man bara ställa still.
Ganska klipp och klistra sen, vet
du. Skitbra. Det här var del 1 i alla fall, och sen nu i del 2 så ska vi prata mycket mer spännande saker, för där kanske vi har någonting att säga, fan. Hej så länge!
Hej, hej!
Bye!
Ja, hej och hjärtinligt välkomna tillbaka till videospelsklubben. Det här är avsnitt 56. Vi ska prata om spelmoment att uppleva. Ja, vi har lite kommentarer rörande ämnet och vi börjar med en ljudkommentar från Trash. Lyssna och njut.
Tjena videospelsklubben, Trash här igen. Jag ska fatta mig kort för jag fick, ja, jag skulle lämna en ljudkommentar lite snabbt. Så ja, men tack för senast med 3DS-tipsen. Jag ska kika på dem när jag väl skaffar mig en. Det kanske blir snart, vem vet. Och sen så, det här veckans tema ni har är väldigt intressant för det. Alltså det finns ganska många händelser som man minns och sådär. Men något som är väldigt speciellt är just inledningar i spel. Och just SNES-eran var väldigt bra med det. Jag kommer på två exempel direkt. Och det är A Link to the Past såklart. Med regnet alltså. Och Super Metroid där man får bara fly. Alltså det behövs inte mycket ord som, för att berätta en bra inledning. Bara en känsla liksom. Att man vet att nu är det någonting som verkligen händer. Och så, ja, och då sätts spelaren verkligen, ja, in i spelet liksom. Ja, så just inledningar i spel, det är något väldigt speciellt. Ja, det var jag konkret kommer att tänka på just nu. Och ja, ni får det så gött. Hej på er.
Ja. Inledningar.
This man speaks the truth.
Men det regnade väl i början av Super Metroid också. Inte bara Zelda.
Jag tror han tänker på när man då alltså åker till den här rymdstationen. Och,
det var mitt regnljudeffekt.
Nej, nice. Rymdstationen när man då så ska hitta den här sista Metroiden och sen är Ridley där och ställer till det och så får man fly stationen.
Den djävulen.
Ja, och sen efter det så kommer
man till... Just det, det där flyr man. Har du rätt i? Det är en bra inledning.
Men... när man skulle fly och hela jävla skiten vrider sen när man var liten, alltså, det var nog fan det värsta som fanns.
Mm, det var ju faktiskt väldigt imponerande för bara Super Nintendo att de kunde vrida grafiken och sådär.
Mm.
Var det Super 7? 7 någonting?
Ja.
Mode 7.
Mode 7, sa jag precis.
Mode 7. Det hade 7 olika effekter som kunde göras med den här teknologin. Det kunde roteras, skalas, någonting
till.
Zoomas.
Spelas video, julklipp.
Ja. Vara.
Nej, men, jag förstår exakt vad jag menar. Jag tycker introduktionen i spel är ju liksom, det finns ju ingenting bättre än att sätta sig i soffan och slå igång ett nytt spel för första gången.
När man, en bra inledning ger just, ju...
När man har inga som helst förväntningar eller förhoppningar eller någonting, utan man bara bjuds på en fantastisk upplevelse från början liksom, och sätter tonen för hela spelet. Och ett bra exempel är The Last of Us. Ni som har spelat det.
Ja.
Introduktionen där är helt fantastisk.
Har du sett,
jag tvingade spela. Ja, jag tvingade Gaz och Chris och Ratpack till att spela
in. Chris spelade, vi tittade på de första, då, ja, själva introduktionen.
Mm. Och det är liksom en sån här grej som, jag tycker att introduktionen är så perfekt plats att göra någonting unikt, som att inte spela som huvudpersonen. Som i det fallet. Eller liksom göra någonting väldigt, väldigt mörkt, som i Max Payne till exempel. Första banan i Max Payne är ju helt fantastisk när man får gå in i sitt hem och man ser hur alla möbler har blivit omkullvälta liksom, och man ser graffiti och sen går man upp till övervåningen och hittar sitt spädbarn dött och sen går man in i sovrummet och ser hur någon knarkare döden ser ut typ.
Ja.
Och sen liksom kommer man till riktiga spelet och så är det helt annorlunda, men man förstår så mycket mer om karaktären för första banan liksom.
Ja, precis. Precis.
Och så har vi Mass Effect 2 introt. Det är ju också riktigt coolt. När Shepard dör. Spoiler alert.
Just det. Spoiler alert ska komma innan då. Men ja.
Oopsie-do.
Jag fick tänka efter. Vad var det som hände i Mass Effect 2 introt? Men ja, det stämmer det.
Så det är ett bra ställe att kolla efter spelmoment.
Ja. Ska vi läsa lite mer kommentarer här? Vi har Simeon har skrivit in också. Ska vi se. Jag tror det är Simeon. Det måste vara Simeon. Ja. Vagnarna man åker i Donkey Kong Country till SNES kändes som en hisnande berg- och dalbana första gången man fick prova den. Kryllbanan i Gears of War, där ljuset var en bristvara och det enda som kunde hålla en vid liv. Jag tyckte det var en fruktansvärd skitbana. Inte det här. Nej, det var där man åker runt i ett fordon.
Sen gör man det, ja.
Ja, alltså början av den när man är i bensinstationen, det, är ju, det kan jag också hålla med om att det är en härlig upplevelse när man ska försvara sig där, men
och sen bildelen hela inte. Inledningen dit är att du måste gå runt och skjuta på gasolintuber genom staden för att komma till bensinstationen. Det där var faktiskt spelet jag har glömt, det får jag nog lägga till på min lista.
Men just när jag är på bensinstationen, det är en riktigt trevlig trevligt moment. Sen så vill han ha med sjukhusbanan i Silent Hill 2 med de vidriga sjuksköterskorna.
Pyramid Head.
Men hans bästa spelmoment som han minns är från Mafia. Han skriver: bilarna i det spelet rör sig som sniglar. Men i ett uppdrag så stjäl man en Formel 1-bil, kör den genom staden till ett garage och sen tillbaka igen. Ljudet, farten, rädslan för att bli upptäckt och risken att krascha bilen när man testade fartresurserna genom stan. Ja. Jag har inte spelat Mafia. Jag vet inte.
Mafia är kanon, verkligen. Det kom väl ungefär samtidigt som GTA 3, tror jag. Men var lite mer grown up, lite mer sofistikerat, så att säga. Mm. Speciellt storymässigt. Det var riktigt coolt.
Okay. Och så skriver Tofte också in här med en berättelse som kanske inte är ett spelmoment i sig, men en rolig historia. Det var några år sedan, någon gång på tidigt 2000-tal, när jag satt i mitt pojkrum som låg i ett ombyggt garage och spelade Clive Barkers
Undying.
Och som alla vet är det ett förbannat läskigt spel. Jag hade fått låna utrustning av en vän som konverterade datorns VGA-kabel till en S-video och satt alltså och lirade på storbilds-tv, typ 28-tums bildras-tv. hur som helst så var mitt rum helt nedsläckt. Bilden var på tvn och ljudet kom ur mina gigantiska stereohögtalare. En fantastisk upplevelse, vill jag lova. Jag hade spelat i flera timmar och mitt i spelet, när det var som mest spännande och jag var som mest inne i spelet, rage öppnade någon dörren till mitt rum och skriker "Glar!" Det var min nyfunne vän Christian Holger, som visste exakt hur man slutar vara vän med vänner på ett mycket effektivt sätt. Jag kan säga att den upplevelsen önskar jag inte min värsta fiende. Urg, förbannade Holger, jag har helt glömt att ge igen för det. You just wait.
Holgard, även känd som Daneman.
Ja, precis.
Så nu har vi outat honom ordentligt.
Ja, det blir elakt att göra så. Då hade jag dött också, kan jag tänka mig. Vi har en sista kommentar på Social Gamer, skriver Von Gura. Mina största spelmoment att uppleva kommer från tiden då man harvade omkring i WoW. Svårt att uppleva något liknande. Det var fantastiskt att spela med 39 andra och till slut får ner en speciell boss. Jag får inte samma känslor i något spel. Men det var alldeles för mycket tidskrävande. Det var alldeles för tidskrävande. Tyvärr. Ja. Alltså, när jag hör folk prata om sånt där. Så, wow. Man liksom samlas för att slåss mot en boss. Så kan jag tycka att det låter jättekul. Men jag skulle ju själv aldrig någonsin mäkta med något sånt. Och jag skulle tycka det var tråkigt.
Det är ju ungefär som att när vi spelar klan matcher i Halo 2 ungefär. Alltså det är ju samma känsla.
Ja, precis.
En gammal god till. Men jag är ju inte så där jättestor WoW-nörd, utan jag kanske spelar en vecka när en ny expansion kommer och så vidare. Och jag raidar absolut inte, utan jag kör själv storyn, questar, upptäcker världen och så vidare. Så, och liksom på musiken, så är jag typ anti-WoW-spelaren antar jag. För mig var ju det min första MMO-upplevelse. Så det var också ett spel att uppleva för mig. Att gå in i en MMO-värld första gången. Och inse att min installerade karaktär du ser i världen är faktiskt en annan spelare. Vilket var supermäktigt. Liksom.
Ja, jag spelade ju någon sån här testperiod på det. Och insåg bara nej. Det här kommer jag drunkna i och försvinna från världen. Och ingen kommer veta vad jag tog vägen. Nej, fy. Ja, nej, men då ska vi börja prata om våra favoritmoment. Det här baseras ju på din bloggserie, som sagt, Mattias. Så vi kanske ska ta och försöka blogga till, länka till heter det kanske. Har du någon favorit du vill börja med?
Ja, först och främst ska jag väl prata om själva bloggserien lite grann. Jag minns inte hur det började exakt, men någon gång för en massa år sedan så valde jag att börja skriva om mina favoritminnen i spel, helt enkelt. Och det växte sig, och just nu så är det väl en 79 delar. Det är ett experiment i varje del. Jag har tyvärr pausat bloggandet lite, men planerar att börja snart igen, och ska åtminstone komma upp till 100 då. Så jag ska döpa bloggserien till 100 experiment att uppleva, och sen göra någon stor artikel av det eller något.
Släppa en bok.
Ja, precis. Det var ingen dålig idé faktiskt. Bra sagt. Det finns ju så många, men favoriter. Vi pratade lite innan vi började spela in om slutet i Prince of Persia från 2008, tror jag. Som är ett väldigt tidigt experiment som jag skrev om. Och anledningen till att jag kanske pratar om det nu är mest för att det är så pass underskattat, det spelet, och förbisett. Men i alla fall, säg vad ni vill om spelet. Det kanske inte var det bästa spelet någonsin, men slutet var så helt fantastiskt. Mer eller mindre spoiler alert för ett typ 6 år gammalt spel nu. Men det handlar om prinsen och prinsessan. Och prinsessan dör i början av spelet, och hennes far återupplivar henne. Och för att göra det så måste han släppa lös ondskan i världen. Ariman, tror jag han kallas för. Och det är Ariman som hela deras släkt har genom generationer försökt hålla fängslad. Men han offrar alltså hela världen för att kunna rädda sin dotter. Så går man genom hela spelet och försöker då fånga Ariman igen som prinsen. Som blir kär i prinsessan, såklart. Och i slutet så avslöjar hon att hon måste dö för att Ariman ska kunna bli fångad. Och sagt och gjort, hon dör. Och Ariman fångas. Och prinsen blir hjärtekrossad, såklart. Och sen är spelet slut.
Och släpper ut Ariman igen.
Ja, eller spelet är slut. Det kommer sluttext. Men du kan fortfarande gå runt i världen om du vill. Du kan gå runt i hela världen, exakt hela världen. Och du kan även gå fram till henne, prinsessan. Och du kan ta henne till ett altare. Och sen kan du springa tillbaka hela vägen till Arimans fängelse och släppa lös honom. Han stänger sig ett träd, mer eller mindre. Du hugger ner trädet. Och sen tar du livskraften därifrån och går över och lägger den i henne. Och då släpps han lös. Och så får man se hur prinsen och prinsessan vandrar genom öknen. Och hon hatar honom. Men han älskar henne. Så det var värt det. Enligt honom. Så man ogör egentligen hela spelet. Men man behöver inte göra det. Om man inte vill. Men jag gjorde det. Och då, det var oerhört mäktigt.
På pinnkiv. Du älskar inte alls det här. Du var, nej, nej.
Jo. Jag räddade henne. Men det var ju ett perfekt slut, verkligen. Jag älskar det verkligen. Och hade ju inte varit möjligt i något annat än ett spel. För man får välja själv. Och liksom, det ställs inte som ett val, utan du får utforska den möjligheten själv.
Men såna slut gillar jag verkligen. Alltså där man tror att det är slut, men sen utforskar man lite och hittar
precis
ett alternativ, ett vidare förgångssätt som leder till något helt nytt.
Exakt, och ja, nu är det här liksom, har ingenting med temat att göra egentligen, men sen valde ju Ubisoft att ja, men det här spelet ska vi fortsätta, såklart. Det måste ju komma uppföljare, och då släppte de någon slags DLC, någon slags epilog till spelet som fortsatte direkt efteråt. Som var jättedåligt. Det var inte alls lika bra som det förra spelet. Eller som riktiga spelet. Och sen så slutade det med någon slags cliffhanger. Som inte alls var lika bra som det riktiga slutet då. Och sen visade det sig att ja, spelet blev inte så stor succé. Så att det kom aldrig en uppföljare. Så nu är det liksom, det hade ett perfekt slut. Och så red de upp säcken. Fyllde den med massa mjöl. Och sen försökte de sy ihop säcken igen. Men så blev den överfull. Så nu går det inte att sy ihop den någonsin igen. Typ.
Det säckade ihop helt.
Mm. Precis.
Ja, någon annan som vill delge något härligt? Nej, okej.
Okay. Nej, jag tänkte Mattias. Mattias, du kunde få ta något moment
igen,
till.
Igen, ja, okej.
Okay. Ja, du har ju så många listor.
Ja, vi kan ta en kort den. Vi kan ta det absolut första spelmomentet. Mr. Tibbetts i Condemned Criminal Origins.
som jag inte har spelat.
Ingen har spelat det? Nej.
Jo, jag körde för inte allt för
jag får väl säga att vi kanske råkar... Vi måste kanske spoilervarna redan nu. Att
ja.
Man måste... Det kommer att
spela men det här, just det här specifikt har ingen story.
Nej, sammanhang. Men
i alla fall, man går runt i en öppen skola. Man letar efter en död man vid namn Mr. Tibbets. Och följer hans blodspår till ett skåp. Skolskåp då, så öppnar man det och så är han där död och helt sönderslagen och så vidare. Död mot all förmodan och sen så ja. Får man reda på att man ska ja, fotografera honom och sådär. Man är ju en crime scene investigator. Och så tar man en bild på honom och så får man höra att man behöver en close-up av honom, av hans ansikte. Och just då när man zoomar in så vaknar han till liv. Och där då alltså... Ökänt som ett av de absolut värsta Class 1 scares i spelhistorien.
Mer eller mindre. Och, lite så.
Ja, och det är liksom det är över på en sekund. Men jag menar, det är så starkt ögonblick. Och det är nog det som många av de som spelar Condemn liksom minns allra mest. Just den sekunden liksom.
Det kan jag tänka mig.
Mm.
Jag hade dött.
jag vill minnas det här spelet. När man går runt där i början så, alltså det känns väldigt tryggt. Alltså känslan omkring. Man är alltid beredd på att någonting kan hända. Så var jag i alla fall. Men så händer aldrig någonting heller.
I Condemned alltså.
Ja.
Mm.
Jag kände den känslan i alla fall.
Ja, var det någonting jag kände i Condemned så var det ju inte att jag var trygg i alla fall.
Nej, det är man ju absolut inte.
Raka mot alltså. Men ja, någon får såklart kasta sig in och fortsätta om någon vill. Annars så fortsätter jag från listan.
Ja, ta någon till då.
Ja, No Russian, en personlig favorit.
Ja, den har jag så, med på min lista.
Ja, väldigt kritiserat uppdrag. Infinity Ward som gjorde spelet, det vill säga Modern Warfare 2. De skapade säkert bara den här banan för att göra det kritiserat att det skulle få mycket hype och så vidare. Men jag älskar den här banan. Det går alltså ut på att man spelar som en CIA-agent som tar sig undercover in i en terroristorganisation. Och för att fånga den här mannen då, den här terroristen, så måste huvudpersonen gå med på att delta i ett terrorråd.
Mm.
Och man går då alltså runt på en flygplats och skjuter det civila. Mer eller mindre. Och sen i slutet avslöjas det att den här terroristen som man jagar, han kände ju till att man var dubbelagent hela tiden, så han dödade den. Så att han kan lägga hela skulden på en själv. Det vill säga amerikanerna. Sjukt coolt uppdrag. Som liksom, det är intressant att se folk spela det. Och se om de skjuter eller om de inte skjuter. För man behöver ju inte skjuta folk.
Jag vill inte ens prata om hur jag reagerade när jag spelade det här uppdraget.
Jag brukar skjuta civila. Jag vill ju framstå som den ultimata dubbelagenten då. Det är också väldigt intressant att läsa om det här uppdraget för att det finns ju många länder som inte är lika okej med sånt här. Så det är ju censurerat i många länder och så vidare. Och bästa är Japan där man har skrivit om dialogen från det Makarov, alltså skurken, säger. Han säger ju remember no Russian eftersom de får inte prata ryska eftersom de måste framstå som amerikaner. Men i japanska så säger han shoot them, they are Russian. Vilket helt ändrar budskapet i hela uppdraget.
Ja, det är så bra. Det är så bra.
Ja. Men ja, det är ett intressant uppdrag.
Helt klart.
Yes.
Ja, jag har ett moment som jag tycker är jätteroligt. Och det här är från Bionic Commando, fast jag vet inte, Lenny, du ska spela det. Det här är ju precis det som händer, sista som händer.
Du menar alltså Gameboy-versionen?
Ja, precis, Gameboy-versionen av Bionic Commando, som inte du har spelat ännu också. Det här är precis det. Jag tycker det är så coolt, cool grej bara.
Ja, men spoiler du på.
Ja, i alla fall. Det sista man ska göra är att döda bad guyen i... Han som har varit ondingen i det här jävla imperiet. Eller vad fan det är för någonting. Och då är det så att man hoppar liksom handlöst ut för ett stup. Och det Super Joe har sagt till den innan är. Skjut honom genom cockpiten. Och då ska du alltså tajma ett skott. Precis när du faller förbi skeppet som står på golvet. Och träffar du inte in genom fönstret på skeppet så misslyckas du. Men det var så häftigt när man träffade bara. Just väldigt låg, alltså inget särskilt, men just att man bara skulle hoppa ner och skjuta in genom fönstret och sen var han död, som var spelet över. Det var jättehäftigt.
Det var det.
Ja. Det låter ju väldigt tafatt, men ja. Jag kunde inte komma på så jättemånga sådana här moment, men Half-Life 2 måste ju ha någonting.
Ravenholm.
Ja! Usch! Usch! Ravenholm!
Finns med på min lista.
Ångesten. Ångesten i Ravenholm.
Ångesten mest är att varför gjorde de inte ett skräckspel istället? För jag vet att du hade samma känsla som jag, du kanske har ändrat det, men jag gillar inte Half-Life 2.
Jag har väldigt delade känslor. Alltså jag gillar spelet samtidigt som jag tycker att det är mycket utfyllnad i det här spelet.
Främst fordonssekvenserna.
Ja, det känns väldigt mycket bara. Nu ska vi fylla ut lite här, så kör man bil helt i onödan. Men just Ravenholm är verkligen... Och var det inte planerat att någon sån här expansion eller episod skulle vara i Ravenholm?
Nej.
Det var något. Någonting med Ravenholm.
Jo, just det. Jo, de tänkte göra en episod 4.
Ja, precis.
Som skulle spela sig typ före eller någonting sånt där. Det skulle inte ha med de här 1, 2, 3 att göra.
Nej, just det. Det
var och så var det några andra utvecklare också.
Men så skulle det vara i Ravenholm. Fan, alltså det är mörkt och jävligt. Och sen de här äckliga spindel...
Ja, det är fantastiskt.
Någon annan som har något?
Ja, jag tänkte på... Vi snackade om spelintron och sådär, men spelslut är ju minst lika episka när det kommer till att göra någonting.
Ja, när man skjuter någon genom cockpitfönstret.
Ja, precis. Eller när man får reda på att LeChuck egentligen är Guybrush Threepwoods bror. Spoiler alert. Det är ju fantastiskt slut.
Mitt hjärta.
När man går igenom hela spelet, som alltså är en uppföljare på Monkey Island, som egentligen inte har något så här weird i sig. Hela spelserien är weird. Men Monkey Island 1 har ju ingen så här bryta fjärde väggen och sådär. Och sen i tvåan, helt plötsligt i slutet, så avslöjas det att de egentligen är barn på en de är på en nöjespark och har gått vilse inuti en karusell. Och deras föräldrar har letat efter dem hela tiden.
Jag har ju sett tvåans slut. Hur...
Ja, alltså man blir jagad av LeChuck. Och det gäller att man ska hugga honom med hans vorddocka. Man ska skapa en vorddocka av honom och hugga den. Och sen så blir han huggen då. Han ligger ju på marken där utan armar och ben. Ja. Och så avslöjar han då att han är Guybrush Threepwoods bror. Och då inser ju Guybrush att, åh herregud, han har ju rätt. Vi är ju bröder. Och sen avslöjas det alltså att de egentligen är 10 år gamla. Och är på en nöjespark. De är inne i någon så här maintenance-tunnel eller någonting. Så kommer det någon vaktmästare där. Alltså i nutiden. Och säger till dem, hörru, ni får inte vara här. Och så springer de därifrån. Och så kommer de fram till sina föräldrar. Och så bara, ja, men vi var oroliga. Vi har letat efter er hela tiden typ. Och sen så går de där som en lycklig familj.
Och det här skiter de helt i uppföljande?
Nej, i uppföljaren så avslöjas det att det här var ju en förbannelse. Eller ett trick. Från Chucks sida. Ett vord och trick för att få Guybrush att tro att han var hans bror, att de var 10 år gamla.
Jaha.
Yes.
Ja, det var lite kul.
Men när det väl kom så var jag, nu var inte jag med på den tiden. Eller jag spelade ju inte då. Men jag kan tänka mig att de som upplevde det första gången och var omedvetna om det här blev ju helt chockerade verkligen. Fantastiskt. Bra slut. Ett av de bästa i spelvärlden verkligen.
Yes. Lenny, har du något?
Ja, jag tänkte mer på så här lite generellt moment. Ace Combat 4 och 5 har ju en väldig förmåga att frambringa många episka moment under större delen av spelen. Jag vet om någon av er har spelat dem.
Jag har spelat första spelet kanske lite och sen tänkte jag, herregud, vad är detta?
Nej, det som är riktigt gött med Ace Combat 4 och 5 i varje fall, det är att de får dig till att framstå jäkligt badass och hjältelik hela tiden. Och för varje uppdrag du gör, desto mer hjältelik är du. Till exempel när du är inne i mitten av fyran så börjar du snappa upp fiendernas radio diskussioner när de diskuterar dig. Och den, de kallar det för djävulen i luften och massa sånt. Man känner sig så jävla badass när man hör sånt.
Ja, det är klart.
Och sen lägger de på den här riktigt, riktigt maffigt storslagna Namco Electro-trademarkade musiken. Mm-hmm. Och slänger in lite körer som nynnar i bakgrunden. Det, de spelen har mycket, mycket dejliga moment. Och just det här att man känner sig som badass. Man går in, det är jag ensam mot världen, men jag kommer fan besegra vilket fall som helst.
Det är inte riktigt känslan jag har fått, men...
Men du kanske skulle prova att spela spelen också.
Damn.
Jaha.
Burn.
Ja.
Så jag har spelat första spelet lite. Ja. Vad var det hette ens? Det hette ju inte ens Ace Combat.
Nej.
Till PS1. Och det började några trummor kicka igång där i bakgrunden, ja.
Lite så här känsla du har när du...
Ja, Top Gun känsla, det är ju såklart. Och du råkar verkligen bara ha Top Gun-temat där nära till hans också.
Ja,
alltid.
Det står det.
Don't leave home without it.
Lenny, han flyger genom skyn och sänker fiendeskeppen.
Och skriker Iceman, Iceman och så vidare och så vidare.
Ja, nej, det får man nog.
Nej, men i varje fall, fyran är ju mer rent arkadetonat med lite story. Men del 5, det har rätt mycket story. Det finns särskilt ett moment där ena kamraten blir nedskjuten och man måste hålla undan fienderna tills räddningsfartyget kan ta sig till det störta planet. Och det är riktigt sådana här nagelbitar där man sitter och svettar och skriker och hoppar och nu får fan komma och tiden räknar långsamt, långsamt ner och fienden blir fler och fler och de blir övermäktiga och övermäktiga och ja, det är grymt bra moment.
Mm.
Jag ska se om jag kan hitta det uppdraget på tuben och länka ut det till det.
Kan vi lägga upp en länk. Kristoffer, har du något att dela med dig av?
Jag vet inte. Jag kan inte komma på någonting jättebra. Jag fick ett, så här. Med tanke på att jag var så insatt på att det skulle bli Equinox. Ja, men jag fortsätter klaga vidare nu. Så kom informationen om att vi verkligen skulle ha spelmoment igår och jag hade inte tid att tänka fram någonting.
Men vi kan ju ta ett bra från Equinox utan att säga för mycket. Mm. Som när man upptäcker att man kan stå på järngallrarna.
Ja.
Det var fan ett episkt moment.
Det var verkligen så här, för att fast jag förstår att man riktigt kunde stå på dem, för att jag hade bara stått eller berört dem när de rörde sig.
Ja, de är livsfarliga de här.
Och då dödar de.
Ja, de dödar väl när de hugger ner på en typ.
Ja.
Nej, men om du berör dem när de är i rörelse så dör du.
Okej, men när de är stilla så kan man stå på dem.
Ja.
Nej. Nu har ni fattat fel här. Så om du står ovanpå dem så kan du stå där hela tiden.
Mm.
Det är bara att när de trillar neråt så får du inte vara i närheten av dem.
Ja, men jag dött när jag hoppade upp mot den. Ja.
Skumt. Ja, för man kan stå på dem i varje fall.
För det var ändå anledningen för jag typ aldrig kom igenom. Vad är det? Tredje slottet som är väldigt mycket så. Vad fan är det då? Jag kommer inte ihåg exakt. Okay. Ett annat moment som jag gillar rätt mycket som aldrig blir förklarat är egentligen hur man får fler extra liv i Equinox också.
Du har väl inga liv?
Du har ju de här hjärtarna.
Ja, jo.
Liven. Livtanken om man kan säga då. Hur du får, när man, precis som många spel, att när man besegrar en boss så får man ett extra liv sådär. Så att man kan ta mer stryk. Ja, en extra livsenergi säger vi då. Mm. Men det går att få fler.
Hälsa.
Mm.
Jaha, det går att få fler.
Ja, att varje gång som du hittar ett nytt vapen så kan du gå tillbaka till början och besegra det här så kallade trollet som finns. Och varje gång du besegrar trollet med ett av dina nya vapen så får du ännu en livtank för att du bevisar din styrka.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Jaha, ja, då har jag missat helt.
Jag tycker det är jätteintressant.
Det kan vi ju fortsätta med nästa vecka.
Ja. Yeah.
Jag namedroppar moment, så jag bara säger till om ni tycker att de låter bra. Bilfärden i slutet av Halo 1.
Nej.
Va?
Ja,
Ja, tack.
Binder, done that.
Mile High Club, Call of Duty 4.
Den var ju lite småtrevlig, men jag tyckte
och veteran.
Ja, okej. Okay. Ja, det är en annan femma.
Yeah. Suicide Mission, Mass Effect 2.
Jag vet inte hur någonting på det spelet.
What? Alltså, du, hela spelet, Mass Effect 2, går ju ut på att samla ihop sitt gäng och sen
döda alla.
Döda folk. Men även att göra dem lojala. Alltså, hela den här karaktärsinteraktionen i Mass Effect 2 är helt fantastisk. Så man måste lära känna sin... Alltså.
Alla gubben har en sprängknapp.
Ja, man måste lära känna dem. Och sen åker man ju då på Suicide Mission. Och så har man ju under spelets gång uppgraderat sitt skepp. Eller ja, om man nu vill. Uppgraderat skeppet, uppgraderat alla vapen, alla krafter. Blivit lojal med alla karaktärer. Olika val man gjort. Alla de här förs vidare in i Suicide Mission. Och är kanske en 2 timmar lång assault på fiendens bas. Där allas öden avgörs mer eller mindre. Så det kan vara så att exakt alla dör. Och då, ja, de säger väl att det slutet kan inte fortsätta i Mass Effect 3. För Shepard dör då.
Ja, det är då inte han i början också, eller?
Ja, han dör i början, men sen blir han återupplivad. Och sen kan han även dö i slutet. Hans andra kropp då.
Okay, alltså.
Ni menar hon?
Hen. Du var tvungen att få mig säga det, eller hur? Hen dör i början.
Hem.
I alla fall. Och hela grejen att man spelar igenom det här spelet och sen för över sin spaning in i trean och säger att ja, men de här karaktärerna dog för mig, men för den här personen som spelade då dog de här karaktärerna istället. Och personen som jag inledde en romans med i del 3, den levde inte ens för den personen. Och det är ett fantastiskt välutvecklat uppdrag där man liksom, det finns ju guider på internet såklart som visar exakt allting, hur man ska kunna göra för att alla ska klara sig och så vidare. Men det är någonting alla borde uppleva åtminstone. Att spela igenom det en gång och se hur det går för dem. Och liksom få ett intryck av hur komplext det spelet är verkligen.
Det går ju att lista ut hur man ska göra rätt lätt. För att de är ju väldigt övertydliga med vad varje karaktär är bra på. Och vad de behövs.
Absolut. Någonstans.
Ja.
Ja. Ja, det blev helt tyst.
Ja, det blev tyst med.
Nej, men om vi ska lyssna på en låt.
Ja.
Vi ska lyssna på. Ja, nu försvann Mattias. Eller vad händer?
Jag vet inte.
Vi kör på.
Vi lyssnar på Keiji Yamagishis Stage 1 från Ninja Gaiden.
Så jävla bra. Fin, ja. Utfejning du har där.
En fin melodi. Ja, den fejdade ut av sig själv.
Ja, det var bra.
En bra melodi.
Det är väldigt bra, väldigt bra.
Fint. Tror jag Mattias möjligtvis är på väg tillbaka. Ja, jag tänkte ta ett litet moment här. Jag ska bara leta upp det först också. Jag är helt fel textdokument här. Ja! Mannen med blommorna, Red Dead Redemption. Någon av er som har spelat Red Dead Redemption och gjort blomuppdraget?
Jag har spelat men inte kört blomuppdraget. Det enda jag tänker på när jag tänker Red Dead Redemption är crazy personen som typ gräver gravar.
Ja.
Han är rolig.
Ja, precis. Men mannen med blommorna. Den, hej Mattias, du är välkommen tillbaka. Jag pratade just om mannen med blommorna i Red Dead Redemption. Har du gjort det här uppdraget?
Nej, berätta.
Man kommer till en liten stuga, ett litet skjul nästan. Så är det en man där som säger att han vill ge sin fru blommor och ber ändå resa land och rike för att leta upp de här jävla blommorna. Vilket jag spenderade lång tid med. Sen när han väl får blommorna så släpper han in i stugan och då sitter hans döda fru där som något ruttet lik i en stol och ska få de här blommorna. Mm. Och det är lite bizarrt, minst sagt. Man är som att, nu ska jag göra det här åt honom, vad snäll jag är. Och sen kommer han in där han bara pratar med sin döda fru och håller på precis som hon lever. Och ja, mentalt backar ut ur rummet och tittar aldrig tillbaka.
Mm.
Ja, det var bizarrt.
Resten var man bra dum i huvudet av.
Ja, nej, det var...
På tal om Red Dead.
Ja.
När man får spela som... John Marstons son i slutet. Det är rätt nice.
Ja, att de väljer att fortsätta det på det viset.
Precis, och liksom hela den här grejen med att du spelar som honom, du kan köra igång ett sista uppdrag. Och sen får du reda på att du ska hämnas, du ska till den här platsen för att hitta man som dör din familj. Och sen rider man över hela landet. Det var den enda gången som jag stod ut med att faktiskt rida genom hela spelvärlden. Annars så slog jag bara upp ett tält och...
Det gjorde jag ju väldigt, jag red ju bara allt som ofta jag kunde.
Mm. Ja, jag förstår inte.
Nej, samma här. Det var, herregud, det spelet, alltså, det är inget för mig.
Jag har kommit fram till att jag gillar den vilda västern på ett sätt och vis. The Lone Ranger är en jättebra film.
Den var helt okej faktiskt.
Det är ingen som bara håller med. Jag bara satt och log och tyckte det var jättespännande.
Jag tycker den har fått väldigt mycket kritik.
Jag har aldrig sett original Lone Ranger. Jag skiter i det. Jag är bara Johnny Depp. Jag bara satt och tyckte och njöt.
Nej, jag är verkligen oftast väldigt förtjust i matinéfilmer. Sådana som bjuder på lite äventyr och trevligt. Som,
äventyr, ja.
Nej, jag klarar inte av Lone Ranger. Jag tyckte den var jättetråkig. Jag somnade nog 3 gånger under filmen.
Den har en häst i sig som kan typ teleportera sig. Vad mer behöver du i en film?
Ja, och sen
en enhörning.
Det kan vara lite för lång, var det 2,5 timmar eller 3 timmar eller någonting. Men när de slänger igång Lone Ranger theme där, så då blir det äventyrligt per automatik. Vad tänkte jag? Jag tänkte på Final Fantasy 7 och Aerith död.
Spoiler!
Oj!
Ja, vi har redan spoilervarnat. Chocken! Jag satt, mina ögon höll på att trilla ur huvudet och chocken. När Sephiroth faller från skyn och sätter sitt svärd i ryggen på henne. Jag trodde jag skulle trilla ur stolen fast jag satt i en soffa.
Nej.
Ja, det...
Jag var aldrig så jätteförtjust i henne. Jag tyckte bara hon var värdelös som karaktär.
Du är en hemsk människa.
Alltså hon var ju... Jag tyckte inte heller... Alltså jag hatar ju...
Värdelös karaktär. Var inte hon typ en av de bästa healersen till sån där?
Alltså fan behöver healers.
När jag spelar JRPG så är alla karaktärer värdelösa. Så jag tyckte bara om karaktärerna för vilka de var. Inte för vad de gjorde i spelet.
Vad säger jag? Jag menar, Cloud är fan den coolaste frisyren inom spelets historia.
Också mest bizarra.
Ja, det är mycket hårskilje. Slutstriden i Super Metroid gillar jag starkt.
Mm. Yeah, nice, men den här enorma Metroiden kommer att rädda den. Det är coolt.
Ja.
Nu får ni inte spoila här, för jag tänkte försöka klara spelet och göra någon jävla historia av det hela.
Nej, då spoilar jag. Då tar jag slutet av Zelda, Link to the Past. Jättekul.
När den stora Metroiden kommer att rädda Link.
Ja. Nej, men alltså jag gillar den slutstriden. Och det är inget moment på så vis egentligen. Men jag bara tyckte det var en... Jag tycker att en väl uppbyggd bossstrid kan vara ett fint moment. När det liksom känns som att man måste klura lite på hur man ska göra. Sen när man kommer på det så känns det så jävla häftigt.
Mm.
Och jag hade inte full koll på hur man skulle fixa Ganon där. Men nej. Finns det några mer Halo-moment, Mattias? Jag kommer inte på några sådär, för jag är sämst på att komma ihåg.
Det finns ju slutet i Reach. När man efter texterna får vandra runt och gör ett last stand.
Det var lite, lite ovanligt.
Mm, det är riktigt coolt faktiskt. Med spelmoment som är efter texterna. Och just att man får köra tills man dör, mer eller mindre.
Jag hatade att jag inte kunde få vinna. Jag måste kunna hålla.
Det är så fantastiskt. Jag menar, du kan fortsätta hur länge du vill. Men jag menar, Reach full. Det är så det var.
Jag höll inte så länge.
Vad finns det mer för Halo? Jag menar, det är väl kanske inte sådana något superimponerande spelmoment, men New Alexandria i Halo Reach också rätt coolt, tycker jag. När man får åka runt i en Falcon genom staden och får välja, eller ja, inte välja.
Jag tror att det är för dig och mig som är Halo-fans så ja. Saker mycket mer imponerande, medan Lenny han sitter och skakar på huvudet nu.
Jag sitter och petar mig i näsan till ett annat håll.
Det är ju inte ambitiöst att jämfört med Battlefield till exempel, men när det är Halo, då är det coolt. Och att alla uppdragen är slumpmässiga och sådär. Oh. När man åker runt i den här staden som bara faller som korthus. Man ser byggnad efter byggnad faller sönder för att Covenanten håller på att glasa planeten. Det är riktigt, riktigt coolt. Och sen när man får då alltså åka ner till diskotek och dansa med lite hunters. Oh. Och där det finns en knapp som man kan trycka på så att alla börjar dansa. Alltså på riktigt dansa.
Jag har sett videos på detta.
Yes.
Kul.
Det spelar man.
Hade Fredrik varit här så hade han sagt majsfältet. I The Walking Dead 400 Days. Jag vet fortfarande inte om jag vill spoila det för er. Vi har nämnt majsfältet.
Jag har hört om majsfältet. Och jag har typ kommit... Jag har börjat spela det i alla fall. Men jag har inte ens kommit förbi episod 1. Så var snäll, spoila inte. Eller så kan jag typ bara zona ut en stund.
Men ni andra, ska ni spela?
Jag vill köra.
Ja, då skiter vi i det. Majsfältet igen. Hur många gånger har jag och Fredrik sagt majsfältet bara?
Jag förstår inte på varför ni är så jävla hypade och jag spelar det och det är bra. Hä?
Ja, vi säger ingenting. För fan. Skit. Nej. Det känns som att något av Metro-spelen skulle ha något moment jag skulle komma ihåg och kunna nämna som jag tycker var häftigt. Men jag kan fan inte komma på.
Jo, men i första Metro, första gången man kom upp på ytan till exempel med gasmask och ser all förstörelse.
Det är så häftigt. Så alltså de två spelen är så jävla bra.
Man glömmer bort dem. Men sen... Som nu när vi börjar tala om, då kommer allting tillbaka igen. De är så skitbra ju.
Ja, just det här. Samtidigt som man tycker det är så jävla besvärligt med gasmasken och allt det här, så är det samtidigt, så det är det som gör spelet. Fan. Tredje spelet nu, tack.
Ja, det är imorgon.
Alltså, jag hade ju, man tänkte så, Last Light, okej, nu ska de bli lite mer, ja, det kanske inte blir lika bra, men fan, precis lika jävla bra.
Nästan lika bra.
Och det är mycket, många sådana moment, som atmosfärer som gör att man liksom känner situationen och blir så jäkla häftiga.
Eller första gången man kommer in i nazisternas bas, då det är jättemörkt, och man ska försöka ta sig igenom den.
Ja, eller bara första gången man kommer in i ett bebott område och liksom går runt bland människorna och liksom upplever de här, liksom, det känns som en levande liten underjordisk stad. Ah, så jävla bra.
Eller flykten i 2033. Eller del 2 menar jag, förlåt mig, Last Light.
Flykten, ja. Oh, spela de där spelen, för fan, alltså, har ni inte spelat dem så... Sluta spela spel. För fan, de är så jävla bra.
Nu ska jag inte spela de spelarna, så jag ska sluta spela spel.
Ja.
Okej, okay. Ja, men då så. Just making sure.
Nej, ta något annat nu.
Ja, jag kommer att tänka på först Uncharted, precis i början av spelet. När man har tagit sig igenom djungelpartiet och sen den här strandade ubåten mitt inne i djunglen. Det var också sjukt, sjukt mäktigt första gången.
Det var nice. Riktigt nice. Och så får man reda på att det är nazister och allt det där.
Ja.
Uncharted har ju... fantastiskt många bra spelmoment. Helikopterfighten i del 2 till exempel. När man är i den här byggnaden som typ raserar för att den blir beskjuten så mycket.
Som spelmoment skulle jag väl säga Uncharted 2.
Ja, och sen ett ännu coolare spelmoment i Uncharted 3 när man får spela som en ung Nathan Drake och träffa Sally för första gången. Det, också,
ja, det var riktigt trevligt. Jag har hört mycket, många gnälla på det partiet, men jag tyckte det var skittrevligt.
Det är min favoritdel i hela spelet. Jag, alltså, helt uppriktigt, Uncharted 3, jag blev rätt besviken på det.
Jag tyckte det
var inte lika bra som 2:an, och sen den här oerhört dumma twisten i slutet där man får reda på att han typ såg i syne. Du vet, det där som händer när han kommer till den här staden. Åh, så dåligt det var. Och sen även det faktum att spelmässigt var inte lika bra heller. Uncharted 2 har en perfekt styrning när det kommer till att springa och skjuta och sikta samtidigt. Uncharted 3, jättekonstig siktning helt plötsligt. Jätteseg. Och så var den tvungen att patcha typ en månad senare och det blev aldrig löst riktigt. Så siktandet i Uncharted 3 är jättedåligt. Och det upptäckte man inte förrän köpte fjärde uppdraget. Bara för att man sköt ingenting fram till dess. Så jag blev helt tagen i upplevelsen när jag var mitt i spännande moment. Och sen bara, det suger att skjuta i det spelet.
De siktade på att patcha bort det. Men de missade målet.
Oh, bra.
Ja,
bra. Ja, fantastiskt, Lenny.
Vi går vidare.
Ja. Ja, nej, tar du något? Jag har inte så mycket.
Resident Evil har väldigt många bra spel.
Ja, det var det som var det jag skulle nämna. Fyra har jag ett.
Mm.
Den stora sjön.
Ah, det är Lago.
Ja, berätta. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var häftigt, men jag har så jävla dåligt minne, så jag kommer inte ihåg
exakt. Ja, Leon S. Kennedy vandrar den spanska landsbygden.
Ja.
Följer en båt med två mystiska människor i och ser hur de romper i lik i sjön. Och sen åker därifrån, fort som attans. Man går fram till den här sjön. Om man vill så kan man skjuta ner i vattnet, 5 skott. Då dör man.
Oj. Så där låter det inte när man dör, men inte långt ifrån.
Jag tryckte fel.
Ja. Eller om man inte vill dö, då kan man hoppa in i en båt och inleda en båtstrid.
Ja, och jag gjorde det.
Någon slags muterad salamander, tror jag.
Ja, något sånt där härligt.
En jättesalamander.
Som är elak.
Yes.
Vill mörda igen.
Och sen Resident Evil 4 har ju liksom, när man kommer till byn från första början. Det är det bästa spelet enligt mig. När man kommer till byn och låser in sig i det här hemmet. Sätter en bokhylla framför dörren. Alla omringar. Och sen hör man motorsågen komma närmare och närmare.
Mm.
Dr. Salvador.
Ja, just det.
Mm.
Ja, det är ett bra spel.
Och Resident Evil 3 har ju alltså proppat med spelmoment tack vare Nemesis som dyker upp lite här och där. Jag laddade ner det till min Vita ganska nyligen och började spela igen och full för spelet än en gång. Jag älskar verkligen Resident Evil 3. Mm. Och sen så slutade jag väl spela eller någonting sånt där. Och sen så började jag spela det för en vecka sedan igen. Jag bara plockade upp det. Och så tänkte jag bara, men jag har ingenting att göra. Jag startade igång Resident Evil 3. Tog min senaste spaning, var inne på polisstationen. Undrade lite så här, undrar varför jag slutade spela här. Och så gick jag ut genom dörren och så stod Nemesis där och slog mig i nyllet. Så att jag dog. Och sen stängde jag av. Sen stängde jag av konsolen och spelade det inte på några dagar igen. Ja.
Han är oschysst. Oschysst är han.
Okay.
Det är rätt oschysst att vara så här halvt odödlig. Ja. Continues.
Om jag får säga någonting mer om Resident Evil. Jag zonade ut lite här nu i all snack. Eftersom jag är så jäkla bort allmänt nu. Eftersom jag inte hunnit förbereda någonting. Men
prestationsångest.
Eller hur? Jag vill alltid kunna ha någonting. Men nu har jag absolut ingenting istället. Och jag känner mig helt värdelöst. Men Resident Evil, när hundarna först kommer, är ju ett jävla spelmoment. Och speciellt också sen när remaken gjordes, då hundarna inte kommer första gången, utan jag får se nu om jag minns rätt, men andra gången man går förbi där istället.
Mm, precis.
Det är ganska sneaky.
Hela remaken Resident Evil är ju helt fantastisk. Capcom är verkligen genin när de skapade den. Det är ju typ den bästa remaken någonsin, tror jag. Synd att de inte vill göra en hård version av den. Det hade varit helt fantastiskt.
Det som jag tycker är roligt ändå, så just när det gäller Resident Evil 1, så har jag nog aldrig skrattat så mycket samtidigt varit så jäkla rädd som när jag spelat det spelet ändå.
Resident Evil 1 har det sämsta manuset utöver typ House of the Dead 2 eller någonting sånt där.
Du klankat ner på House of the Dead 2.
Röstskådespeleriet.
Ja, det är så bra.
Det jag tänker egentligen annars specifikt på var ju när jag upptäckte att man kunde typ på något sätt moonwalka sig omkring. Och jag satt med mina kusiner inne i det här rummet. Det finns på ett specifikt rum på det här, så finns det en staty i mitten av rummet. Det är ganska litet rum. Och vi gick runt och moonwalkade runt den här hela tiden. Och alltså vi låg allihopa och garvade som fan på golvet. Satan vad kul vi hade. Och sen liksom strax efter det så kom någon som skrämde oss. Och då satt vi nästan halvt skit på oss istället. Och sen var något annat vi kom att tänka på som vi tyckte var jättekul. Så att, alltså, så mycket som jag har spelat, jag har inte spelat det så att jag har klarat det på något sätt. Utan av det jag har spelat i alla fall, så det har varit väldigt mycket skratt blandat gråt ungefär. Gråt i form av rädsla och skratt för att det är så dumt ibland.
Det är fantastiskt roliga spel. Jag har första Resident Evil lärde åtminstone. Alltså även glitchmässigt, men även manuset en gång. Herregud, det går inte.
Mm. Ja, jag tycker att Fear-spelen, ettan och tvåan, har väldigt mycket moment som, alltså att spel kan skrämma livet ur mig på det viset som det, de spelen har gjort. Det är
Gå ner för stegen och se att Alma står bakom en.
Nej, man går ner, man börjar klättra ner för stegen och då tittar karaktären neråt. Sen precis när man börjar klättra neråt på stegen så tittar man upp och då ser man bara hennes fötter. Och då trillar gubben ner och jag höll nog på att trilla ur stolen och allting. Fy fasen. Ja, det är så många sådana moment. Långa korridorer i de spelen, då vet man. Nu händer det skit. Och så står man stilla.
På tal om att det händer skit, Fahrenheit har en fantastisk inledning där man som huvudkaraktären begår ett mord inne på en restaurang.
På en toalett.
Ja, på en toalett. Ja, just det. Och sen sitter ju en polis där inne och folk äter middag där ute och så inser man, shit, jag måste undanröja bevis. Liksom. Jag är en helt vanlig människa, men jag har mördat någon, så jag måste undanröja bevis. Så får man där tätta rent sig, man får ta bort liket, man får tvätta golvet, man får dölja mordvapnet och sen går man tillbaka. Man måste betala, för annars påpekar de att man inte har betalat. Måste ta
bort. Ja, alltså, jag har ju spelat det här med. Fan, vilken ångest och jobbigt det var.
Mm. Och sen ett annat bra experiment i det spelet är att man får även spela som poliserna. Så man får ju komma tillbaka dit och sen leta efter mordvapnet som man har gömt. Man vet inte var man har gömt det, utan då måste man leta efter sina bevis. Och sen så intervjuar man ju ett vittne då. Och då får man ju spela som vittnet och rita upp en fantombild av huvudkaraktären. Eller om man vill så kan man ju göra någon som inte alls ser ut som huvudkaraktären. Och det här kommer ju tillbaka typ 2/3 in i spelet. När de konfronterar huvudpersonen om att var var du någonstans den här tiden liksom. Och sen här vi har en fantombild. Vad tycker du om den här bilden liksom? Och så bara, ja, det där ser ju ut som mig. Eller det här ser inte alls ut som mig.
Mm.
Det är liksom riktigt vältänkt.
Ja.
Jag gillar moment som utnyttjar flera partier under spelets gång som kan härleda och hänvisas genom spelhistorien.
Fahrenheit verkade så intressant, men jag orkade inte riktigt med. Det kändes så klumpigt spelmekaniskt, alltså hur man styrde, och det var väldigt segt.
Jag har absolut ingenting emot styrningen och sådär. Det enda jag har emot är väl att kanske efter 2/3 av spelet så blir det ju typ The Matrix. Det blir super övernaturligt och massa profetior och datavirus som lever. Alltså typ datakod som vandrar runt. Och ja, det blir så löjligt. Maya indianer.
Okay.
Ja, det blir crazy helt enkelt. Fram till dess så var det så jävla bra. Och ja, sen har vi ju Heavy Rain också som har också utvecklats av Quantic Dream som gjorde Fahrenheit. Och det har ju fantastiskt många spelmoment också. När man ska ju då rädda sin son. Och får 5 utmaningar mer eller mindre att göra. För att kunna lösa pusslet om vad en son är någonstans. Och varje sånt här pussel är ju ett spelmoment mer eller mindre. Som när man kommer in i ett rum och får höra att man måste skära av sig sitt finger. För att lyckas. Och då får man gå runt i det här rummet. Man har 3 på sig. Man måste hitta liksom bandage. Man måste hitta någonting att kutta av det med. Man hämtar en sån här typ träpinne att stoppa i munnen så att man liksom inte ska bita tungan av sig och massa sånt där. Och sen liksom eld för att disinfektera det och sådär. Och allt det där är liksom grejer du bara samlar på. Du lägger det på ett bord helt enkelt. Sen sätter du det vid bordet och bara tar föremål efter föremål för att förbereda dig på att kutta av fingret. Eller så tar det bara en såg från början och bara kuttar av det på en gång. Liksom. Men då mår ju karaktären sämre också.
Okay.
Så det är ett coolt ögonblick.
Oh.
Ett annat sånt ögonblick är väl när man kommer in i ett rum. Och det enda som står där är en flaska med någon vätska. Och så står att, eller alltså säger någon i någon video att för att få den sista ledtråden måste du dricka vätskan. Men om du dricker vätskan så kommer du dö om en timme. Och då får man välja, ska jag försöka hitta min son utan sista ledtråden? Eller ska jag dricka det? Det är gott.
Mm. Okej. Okay. Och då säger jag T-Rexen i Tomb Raider 1.
Ja,
vilken upplevelse. Den här lågpolygona dinosaurien kommer springandes mot en och det, marken skakade och jag trodde jag skulle skita ner mig. Och skulle man spela det då så skulle man mest skratta åt den. Men då
T-Rexen i Dino Crisis.
Ja, det vet jag ingenting om.
Ja.
Tyvärr.
Det är ju nej, men
President Evil typ fast dinosaurier istället.
Lite häftigare.
Jag kom precis på ett nyligen spelmoment, eller nyligen, men jag har sagt det innan och jag säger det igen.
Ja.
Sista banan i SSX.
Ja, just det. Den där,
i helvete vad gött det är.
Death Mountain liknande grejen.
Ja. Death Zone, Final Race. När man alltså, har kämpat.
Tänkte den som åker där fysiskt sett alltså. Crazy person.
Ja. Ja, men när man har kämpat mot den här karaktären i hela spelet och äntligen får man till sin slutliga uppgörelse, se vilken som verkligen är den bästa och kombinera alla de här egenskaperna som olika bergen har haft till den här fruktansvärt fientliga berget. När man väl får börja utnyttja flygdräkten och nattlampan och allting och kombinera ihop det till ett sån gigantiskt crescendo av häftighet.
Häftigness.
Ja. Och sen har de ju valt att hoppa med en underbart härliga, dova, elaka musiken, elektromusiken som ligger i bakgrunden och pumpar hela tiden, nästan hjärtslagtakt.
Mm.
Ja, det partiet det är helt magiskt.
Magic. Det, ja. Tellas. Ja, nej, jag skulle ja. Inte min grej. Tyvärr.
Jag kanske införskaffar det. Jag gillar inte snowboardingspel. Det är coolt.
Ja, bara det sista banan kommer vara värt vad den betalar för.
Mm. Nice, nice. Det låter bra.
Nej. Ja, det är mycket trevligt, mycket trevligt.
Mm. Jag kommer inte på något riktigt bra just nu.
Inget så. DC.
Nej, det är ju mer random events, jag vet inte. Mm. Folk är elaka. Det är det enda man lär sig av det spelet.
Bioshock har en del bra moment. Would you kindly avslöjandet till exempel.
Nej, jag har inte kommit så långt.
Mm. Och om du planerar att spela det så vill jag faktiskt inte spoila. För det är typ en oerhört smart twist. Som liksom både spelmässig och storymässig.
Men det är så tråkigt gameplay i de spelen.
I guess. Jag
står inte ut med det.
Mm.
Jag kan tycka att storyn verkar lite intressant sådär, men sen när det ska. Ja.
Men det är coolt när man kommer dit åtminstone, för då är det ju bara gå och titta. När man simmar upp ur det här flygplansraket, simmar till fyren, går ner i fyren, åker ner i en hiss och ser liksom Rapture första gången. Det var mäktigt.
Mm, ja, det var det.
Mm.
Det kan jag hålla med om. Alltså, jag tycker att Bioshock-spelen har väldigt bra atmosfär och allting. Men det faller på sitt eget gameplay.
Mm.
Det är en bra story. Och sen så är det inte tillräckligt bra gameplay för att liksom hålla en fast. Om man inte är superfast i storyn.
På tal om bra story och bra atmosfär. TD City i Duke Nukem Forever. Right?
Jag vet inte. Jag kommer
man inte ihåg. Får gå runt på en zipklubb som Duke.
Ja, jo.
Oerhört löjligt, bland det absolut löjligaste i ett spel någonsin, men
ja,
jag vände.
Nej, det var, ja.
Alltså, hela det spelet är väl ett spelmoment.
Men det var kanske det sämsta momentet i det spelet.
Ja, precis. Det finns faktiskt en genuint rolig grej. Det är ju när han kryms ner och måste åka typ leksaksbil eller någonting. Speciellt i expansionen när han tvingas åka i en Barbie-bil. Och ständigt påminns om hans maskulinitet. Ja. Om hur löjligt det är att han åker runt i en Barbie-bil. Det är riktigt roligt faktiskt.
Det är ett spel som är fel på så många vis. Men rätt på så många vis också.
Ja, precis. Ja, vad tyckte du om det spelet egentligen?
Nej, har vi väl pratat om 1000 gånger innan.
Ja, jag kommer inte ihåg. Jag gillade det typ. Jag skrattade
ja, åt. Jag njöt hela vägen. Jag spelade ja. Igenom spelet nästan i streck.
Det var ingen bra spel, men man njöt ändå.
Ja, alltså det är ju, det kändes väldigt mycket som ett 90-tals FPS. Det var verkligen, det kändes som att efter Duke Nukem 3D så skrev de det här manuset till det här spelet och sen ändrade de inte det alls sen efteråt. De bytte bara grafikmotor typ.
Precis.
Ungefär så känns det. Men det, jag tycker det är kul i det spelet med alla de här små momenten när man gör små saker liksom, men det är inte riktigt moment kanske. Man står i en radiostyrd bil på ett ställe och bara kör ner saker.
Om jag säger utvecklingshistorien bakom Duke Nukem Forever som tema i ett framtida avsnitt, vad säger du då?
Ja, du har ju skrivit en lång artikel om det där någon gång, en blogginlägg väl?
Ja, men det stämmer. Det finns ju mycket kuriosa att titta där, faktiskt.
Ja, kanske. Eller någon form av specialavsnitt, jag vet inte. Men det är väldigt intressant. Ja, jag har inga mer i alla fall. Ni andra gärna slänga ur er något. Jag är så dåligt på att komma ihåg sådana där grejer också.
Jag har också jättelätt för att glömma dem hela tiden. Allt det man försöker komma ihåg. Men när
folk påminner en om det så blir det så bara, ja, precis. Det var jättekul. sen, det var lite som det här med Brothers. Jag tyckte, det var väl sådär. Sen lyssnade jag på en podcast som gick igenom hela spelet och storyn. Och då bara, hela tiden, det var ja, just det. Ja, det var jättekul ju.
Men det har ju faktiskt ett riktigt bra spelmoment, slutet.
Ja, det som jag tyckte var tråkigast.
Va? Va?
Ja.
Det var sorgligt.
Ja, men alltså hela den här grejen med att man måste använda andra sidan av handkontrollen. You know what I'm talking about. Jag tycker det var riktigt coolt.
Ja, jo det är sant. Ja, det är ett bra spel. Det får jag säga. Det är många sådana moment som är sådana där bara snabba, väldigt, man tycker, det där var lite...
Ja, men det, alltså, du snackar om liksom matiné och äventyr. Det är ju väldigt mörkt då, men det är massa sånt. När man blir jagad av vargar och åker ner för vattnet och när man träffar osynliga monstret och den här spindelkvinnan och allt sånt där. Det är liksom bara...
Jag tyckte om att man skulle lura in trollet i buren och springa ut genom gallret. Det var verkligen, det kan jag nästan säga som ett moment att uppleva. Alltså det var verkligen sådär bra. Jag tyckte det var skitkul. Jag vet inte varför, men det var det.
Jag kan ju säga att det fanns många tillfällen i spelet som jag kände att här är någonting fel. 2 minuter senare, ja, det var exakt som jag trodde det skulle vara fel.
Menar du alltså att du hade en bad feeling?
Det fanns många saker omkring hela tiden som nästan pratar om lite vad som kommer hända för fel när ungefär.
Precis, alltså typ hela den här revealen att den här tjejen som storebroren är kär i egentligen är, när hon hoppar så här jättelångt och är jättestark, man bara, nej, jag vet inte riktigt.
Alltså kvinnor med den typen av klädsel, de hoppar omkring som ninjer, det var verkligen då det rann över för mig liksom. Det var liksom
lillebror var ju lite skeptisk till henne också.
Ja, men han var avundsjuk. Men på tal om det så kommer jag att tänka på typ det absolut coolaste i hela spelet är ju när man går igenom den här öknen där jättarna är då, riktiga människorna har slagit.
Det är ju ett spelmoment som verkligen...
Ja, och också måste bada i deras blod för att vara det här röda monstret eller någonting. Röda det var gudom. Riktigt coolt.
Och sen, ja, just det där. Ja, det är moment efter moment i det spelet kan man nästan säga. Ja. Play it!
Tråkigt om man inte fick se några jättar levande stock.
Eller? Ja, det är mycket, mycket frågor och få svar. Ja. Något mer?
Jag skulle kunna säga ett väldigt dåligt spelmoment.
Ja.
Ett spelmoment där man tror att man får våld. Och det här säger jag endast. Jag vill inte spoila någonting på något sätt. Men jag vill säga det här för att folk ska slippa lägga ner jävla massa tid på det. Men i Prince of Persia, Two Thrones. Fan med Two Thrones nu, eller om det är den sista jag kommer inte ihåg just nu. Det var länge sedan.
Two Thrones.
Ja, i slutet så får man slåss mot sin onda sida. Bara spela klarspelet, snälla. Alltså jag har stått och väntat i över 2 timmar på att bli ond. Det går inte!
Okej.
Okay. It's worth this, I tell you. Det är så här typiskt dåligt spelmoment när de lägger in någonting som inte kan ha någon negativ sida. Det är så jävla, det är ett riktigt dåligt spelmoment tycker jag.
Att man inte kan bli ond eller man
får vara den. Du kan inte godta den sidan av att du ska bli ond liksom. Det vill säga att den onda sidan överrumplar dig, att den typ gigantiskt sett bara omringar dig. Men alltså du kan gå ifrån tangentbordet, springa iväg, göra lunch, komma tillbaks, de står fortfarande slå på dig. Sätt och titta på en film och står fortfarande slå på dig. Alltså de står slå på dig all evighet.
Det där, jag förstår vad du menar. Det där är ju ett exempel som även drabbar Heavy Rain. För när de verkligen marknadsförde spelet så var det så att karaktärerna kan dö när som helst om du misslyckas mer eller mindre. Men det är det som är grejen, att de kan inte göra det. De kan dö om det, typ spelet vill att de ska dö. Men om de inte kan dö, då kan de liksom ligga på havets botten i typ 10 minuter i en jävla bil och vänta på att drunkna. Men efter 10 minuter, då simmar de upp på sig själva. Om du inte simmar åt dem. Och så sitter man där och bara, va? Jag vill ju ändra storyn liksom. Och det är därför man inte ska spela sånt spel mer än en gång. För att om du spelar mer än en gång, då inser du hur linjära de egentligen är.
Ja. Det är väl lite den också som illusionen ligger i Walking Dead också, har jag förstått. Att så mycket annat påverkar inte då.
Nej, men det påverkar ju ändå lite. Men det som jag förstår inte, alltså, när jag spelade så känner jag så, det här kommer kanske inte ha ändrat så mycket. Så jag skulle aldrig spela om ett sånt spel faktiskt.
Jag testade att spela om episod 1 gjorde jag. Mest för att jag spelade ju huvudsakligen på Xbox. Men att jag sen ville testa iOS-varianten. Och då gjorde jag liksom inte helt tvärtom val då, men många valen tog jag ju tvärtom mot vad jag gjorde första gången. Mm. Och jag menar, det som faktiskt sker är att det fortfarande, alltså, jag tycker mer det handlar om en moralisk rätt liksom, hur du personligen känner över valen du har gjort. På grund av att jag gjorde valet som jag gjorde när jag spelade Xbox, så fick det mig att må på ett sätt mot vissa personer. Och det var ju liksom så som de påverkade, att någon person liksom snappar upp på någonting du säger eller någonting. Men sen när jag gjorde de här andra valen, då hade jag ju inte tanken av, men om jag gör så här så vet jag redan om vad som händer. Men man får fortfarande se lite, men filmsekvenserna ser nästan likadana ut ändå. Trots att typ andra personer och sånt gillar den inte. Och det tycker jag förstör hela illusionen i helhet. Och att man då inser egentligen att största möjligheten är egentligen att de bara spelar på moralen som en person spelar ut själv då mot det här. Sitter man och bara spelar spelet helt så här utan att tänka någonting, så tror jag inte man påverkas mycket alls av det. Men sitter man och tänker igenom lite sina val och liksom känner med karaktärer och allting, så får man en så mycket djupare spelkänsla i spelet i sig.
Men The Walking Dead har ju med massa moment som jag med tänker, alltså, nu ska jag inte spoila för mycket om man inte har spelat det, men det är inte så mycket spoiler. Jag tror det är episode 3, så började med att i början så ska man liksom, man får ansvar att dela ut mat till folk. Och det var ett spelmoment som gav mig en massa ångest, för jag ville liksom, det var så här, vem ska jag nu, alltså, jag kände mig så otrevlig om jag gick runt och gav någon mat och en annan inte fick någonting, och
jag satt och skrattade. Haha, du har ingen mat och det är jag som bestämmer, din jävel. Där får du för att du var spydig och elak tidigare, din dumme fan.
Ja, det är många som är spydiga och elaka i de spelen.
Skulle inte ni vara lite kränk om ni inte hade mat eller? Jag vet, jag kan sant. Bli väldigt lätt irriterad om jag inte får mat.
Jag kan säga som så att det var ju skälet till att de inte fick mat just där då. Det var ju för att de var spydiga och jävliga innan.
Jag kan säga, där kändes det som jag gjorde rätt val. Även om jag kände mig lite så här att alla behöver egentligen mat liksom. Men den här stora grejen, kan vi inte bara dela upp den lite så alla får någonting åtminstone. Men där också fick jag reda på illusionen. För jag valde ju en viss väg. Och sen visade sig att en av de här personerna som jag brydde mig om väldigt mycket gick bort. Jag tycker det inte känns som en spoiler, så jag vill inte lägga en spoilervarning på det. Men sen då pratade jag med min kompis. Och han hade till exempel då gett mat till den här personen som jag gillade. Men han i slutändan fick han nästan samma slut som jag fick då.
Ja.
Och då får man fortfarande tänka, men vad fan hade det hjälpt om jag fick det? Och det får också till ett typiskt spelmoment. De här jävla previewsen de har i slutet av varje episod.
Ja.
När får man se de här? De grejerna liksom.
Då ska du blunda.
Har du?
Och vänta ute. Jo, bra spelmoment. Bana 29 i Candy Crush Saga. Då insåg jag att det var ett jävla skitspel. Slutade spela det.
Bra spelmoment.
Ett bra spelmoment, okej.
Okay. När jag insåg att...
jag vill ju skapa ett spel som heter Candy. Alltså bara Candy. Eller Candy Saga kanske till och med. Bara för att...
Crush Candy Saga kanske.
Candy med K.
Sandy Crush Saga.
Sandy Crush med K.
Crash.
Sandy
Crash Saga.
Sandy Kaga.
Men... jag vet inte, deras spel är väl bara en jävla Bejeweled kopia från början också.
Det är inte Bejeweled en kopia av något annat spel också, men jag tycker jag ser det där spelet överallt.
Jo, men Bejeweled måste väl nästan vara först, eller?
Alltså jag tycker typ Hexic var ju typ först, eller? Eller det var säkert inte först, men Hexic är ju typ samma sak, eller? Det som släpptes med Xboxen.
Ja, nej.
Bejeweled var väl före det där?
Ja, men Hexic är så mycket annorlunda mot de där. Där ska du matcha upp tre rad med olika färger. Alltså, Hexic var mycket mer dynamiskt och intressant spel i så fall.
Fan, det blev så mycket att spela
Hexic. Så alla kan ju spela Hexic istället ja, för att spela
Candy Crush. Man har det gratis om man köpte Xbox.
Kan de inte fixa in det på iOS så alla kan sitta och spela? Och på Facebook.
Det skulle istället. Ju funka bra faktiskt.
Och vilken är det som gjort Hexic?
Alexej Pajitnov.
Ja.
Den gamla
Tetris. Är det han som har skapat Tetris?
The Year of Tetris.
Mm. Tetris. Och jag fortfarande inte spelat Tetris i år. Det är för jävligt.
Ja, det får du verkligen ändra på. Jag har spelat Tetris ett par gånger. Jag köpte det. Du får det snart till 3DS. När du köper det av mig.
Just det. Det var det jag skulle göra. Ja.
Det är faktiskt en ganska trevlig version. Måste jag säga.
Alltså. När han säljer det.
Tetris är alltid trevligt.
Ja, visst det är
100 kronor i e-shoppen till 3DS så alla borde köpa det. Till och med när den där kassaversionen var bra så som vi spelade Lenny. Vad det nu hette.
Ja, den till 1964 menar du?
Ja, just det. Next Tetris heter den.
Ja, ja just det.
Men vi spelade nog någon timme eller sådär.
Ja, fast den Famicom-versionen av Tetris vi satt igång. Den kontrollen var så fruktansvärt flippade.
Ja, var det Tengen Tetris eller?
Ja, när man tryckte neråt så vred den klossen och...
Ja, herregud.
Det var helt omöjligt att spela.
Jag tänkte att de hade Tetris på Facebook. Men man kan bara rotera åt ett håll. Slängde jag det i väggen.
slängde allt i väggen.
Ja, hela jävla skärmen. Fan vad irriterande. Tetris där man bara kan vrida åt ett håll. Det är som att... Jag vet inte. Det är som att köra bil och så kan man bara svänga åt höger.
Ja, det så är det nu.
Det funkar inte helt enkelt. Det funkar inte i längden i alla fall. Oftast. Ja, nej. Är ni nöjda?
Har ja. Ni...
Nej.
Det kändes bra. Att...
Lite bitter men ändå nöjd ändå antar jag.
Det här temat hade ju planerats sen tidernas begynnelse ungefär.
Eller?
Ja.
Vi har lite kontaktuppgifter. Vi finns på facebook.com/ ett lutande streck, alltså Facebook. Nej, videospelsklubben.
Där men följer ni och kommenterar.
Gillar gör man. Gillar.
Kan väl följa kan den sidan också? Eller ja, gilla är väl typ att följa.
På Twitter kan man
följa oss.
Där heter vi VS-klubben. Ett sånt här snabbelå innan, för att det söker man inte på ett snabbelå innan, så att man ska bara VS-klubben. Och där jag, Gassi Maluk, och du är Chris Cross och han Mattias är
Olof.
Och Fredrik kan ni också titta på, så är det kul om ni vill. Sen finns vi på socialgamer.se, har vi en grupp där också. Och har jag glömt något? hej@videospelsklubben.se. Ska jag läsa? Jag fick ett spam-meddelande.
Yes!
nu har jag sparat.
Vi gissar på Viagra.
Nej, det här är från...
Nej, om du gissar inte på Viagra.
Bernard Russell, han skriver... Good day, my name is Bernard Russell and I work with the finance house here in the Netherlands. I found your address through my country's international web directory. During our last meeting and examination of the bank accounts here in Netherlands, My department found a dormant account with an enormous sum of $6.5 million, which was deposited by late Mr. Williams from England. Before his death, he transferred the sum of $6.5 million to a bank here, alltså en britt som överför dollar, here in Netherlands. From our investigation, he had no beneficiary or next to kin to claim these funds. Because of our financial house regulations, only one foreigner can stand as next relative or next kin. These requests, bla, och så fortsätter de här, och det är en massa procent. Fan, vilket långt mejl det var.
Vad var det han hette här? Den här mannen.
Vem som?
Han som skrev brevet.
Bernard Russell.
Bernard Russell. Vad säger som att vi fixar han till VSK 57?
Och han avslutar med kindly write me directly with your name, address, telephone and fax number so I can explain the procedures. Ja, jag ska ta fram mitt faxnummer, Bernard. Nej. Ja. Nej, det är lite roligt, för att ja, det är synd för folk som går på sånt där. Jag tycker det är bättre med de här som är Google Translate översatta. Det blir så roliga meningar då. Och sen så, eller när de har de, avsändaren heter någonting, sen så har mailadressen ett helt annat namn. Ja, okej. Du har designerat med ett kvinnonamn och det är ett mansnamn i adressen. Ja, lite skeptisk blir jag. Ja, har något mer att säga?
Nej.
Ja. Nej, jag känner mig nöjd.
Ja, jag också.
Nästa vecka är det bättre program.
Då ska vi äntligen prata om Equinox.
Yes.
Jag ska se om jag hinner spela något. Jag ska försöka, jag måste ju få svar på lite frågor också.
Det har helt enkelt tagit för lång tid. Det är det helt enkelt, tycker jag.
Ja, jag förstår det. Men nu blev det så här. Och,
jag tror inte riktigt du förstår mig. Så länge som du har velat flytta fram här.
Ja, 3-4 månader. Det är ingen fara. Ja. Tack för att ni kom och
tack
för att ni lyssnade som är där ute i internet.
Hej då.
Hej hej.